Hej och välkommen till Sportbladets EM-podd. Mitt namn är Patrik Syk. Vi sponsras den här veckan utav Leo Vegas Sport som är en ny bettingupplevelse med de snabbaste livespelen. Alltså det är typ vem får nästa inkast, vem vinner nästa poäng i tennis och sådär. Ja, ni fattar. Leo Vegas spelar du i mobilen och är byggd för så kallade sportsbookspelare. Det finns allt från fotboll och tennis till e-sport och förstås då massor med EM. Så, nu rullar vi igång EM-podden. Du lyssnar på EM-podden här på Sportbladet. Mitt namn är Patrik Syk. Välkomna ska ni vara. Med mig i studion har jag Kalle Karlsson som vanligt och också Johan Linderstam som många av er kanske känner igen från våra biblar. Det är det du gör till vardags, skriver de här, och har skrivit en hel del om EM-lagen i EM-bibeln förstås.
Stämmer gott.
Gör ju lite inhopp i Premier League-podden, ja, och det jämna mellanrum.
Så är det. Även Silly-podden vid något tillfälle, va?
Nej.
Deadline Day har du varit med och suttit.
Det har jag varit.
Och orerat, ordbajsat som vi gör där timme ut och timme in. Det är härligt. Hörrni, Sverige har klivit in i EM. Det känns ju sådär, va?
Ja, det känns ju kul att vi får vara med i de här sammanhangen. Det är väl den slutsatsen man kan dra efter gårdagens insats. Det är roligt att vi får vara med och möta de här länderna som
de här Irland och de här
vara
länderna
de bästa i Europa.
Ja, men det är ju roligt att det inte känns som att det är helt kört i alla fall efter en match.
Nej, det är ju det enda kunna positiva så, efter gårdagen. Alltså ja, det är ju det enda, ja, att det inte är helt kört. För hade det blivit 1-0 då hade det ju varit över i princip. Och nu lever vi ju på något sätt, av någon outgrundlig anledning lyckades vi ju få 1-1 igår i en match som vi absolut inte var värda att få någonting ifrån. Och det är bara att tacka högre makter för det.
Ja.
Ja, eller alltså, Kieran Clark kanske vi ska tacka.
Ja, det är väl kanske honom vi ska tacka. Han jobbade rätt hårt för det där. Han brände två lägen innan han till slut stoppade dit
en. Ja, hade man bara sett, hade det inte varit en EM-match, hade det varit en match i liksom en lägre division, då hade man ju utgått från att han var köpt. För att han försökte ju verkligen självmål i den här matchen. Det var ju extremt. Alltså jag kan inte minnas någon spelare som har försökt så frekvent att överlista den egna målvakten. Men till slut lyckades ju han. Lite symptomatiskt att det var en spelare från det hopplösa Aston Villa som hjälpte oss till den här poängen.
En fantastisk blick också på målet sen när han nickas in där, alltså. Uppgivenheten
så. Ja. Ja, men det är, oh, jag vet inte. Men samtidigt, vi får ju ändå liksom ändå prestationen innan där. Zlatan som kommer runt sin motståndare och ändå får in den där bollen. Det är ju en utav, i alla fall, några lyckade bolltouch från en svensk under matchen. Det är ju det är en ganska bra sekvens.
Det är det. Det var Gretti där som klackskarvar, va? Och så, alltså det var
vårt enda bra anfall.
Det enda som hände egentligen.
Ja, Martin kanske enda, men
det enda man bär med sig just nu när man sitter här.
Det man saknade i första halvlek var ju det här liksom med en svensk spelare som kan ta bollen, utmana sin motståndare och slå en mot en situation. Det fanns ju inte i första halvlek. Och därför hände det ju absolut nada, eftersom Irland gjorde ju helt rätt. De satte ju press på de svenska mittbackarna, lät dem slå en lång boll, och de har ju inte kvaliteten att sätta den under press till en lagkamrat. Utan de skickar ju de där på vinst och förlust i början av matchen, och efter det känns det som, jag kollar på reprisen idag lite grann, efter första 11 då är ju Sverige med i matchen, då är det ganska jämnt, och då har Berg haft det där halvläget där han får Lustigs långboll på bröstet och så när kommer till där, men efter det så är det ju bara ett lag på banan och Sverige är inte ens två eller trea på bollarna, och känslan var att det var inte liksom något taktiskt haveri och sådär, utan kvaliteten så fanns inte där.
Fanns
alltså, om man har 9 spelare plus en halvdan Zlatan, 9 spelare som inte har kvaliteten, och så Zlatan som för dagen inte har får rätt service och blir liksom otålig när han inte får bollen, kommer ner djupare och djupare och hämtar bollen, alltså då spelar det inte så stor roll vad man har gjort för matchplan. Nu kändes det som att Irland såklart vann den taktiska matchen. Deras diamant funkar jättebra mot Sverige. De låste centralt och Zlatan fick liksom små ytor och de kunde lämna ytor till de svenska ytterbackarna, men där fanns det i alla fall ingen liksom kvalitet i första halvlek att ta sig framåt. Men jag tycker framförallt det var en kollektiv kollaps i, liksom, som överträffade kollapsen i premiärmatchen i Ukraina för 4 år sedan. Den var ju väldigt, väldigt svag, men det här var ju ännu sämre. Och jag trodde inte det var möjligt.
Jag såg Erik Niva kallade matchen direkt efteråt för den sämsta EM, sämsta mästerskapsmatchen någonsin som han har sett Sverige göra.
Ja, jag tycker ju Sverige och Turkiet var ännu sämre. Det var ju 2 dåliga lag den matchen då, ja. I EM Holland-Belgien 2000. Det är den absolut sämsta fotbollsmatch jag sett i mitt liv på den här nivån. Jag tycker att Sverige var ännu sämre i den matchen, men det där är ju gradskillnader. Det beror ju helt på hur man ser det.
Jag kan säga en kort anekdot om Sverige-Turkiet. Jag såg den matchen på Hultsfredsfestivalen faktiskt, 19 år gammal. Den matchen var så dålig så att det blev slagsmål bland publiken, bland folk som bara tröttnade på varandra för man var så jävla uttråkad. Det fanns liksom inga falanger, inga tillhörighet eller någonting. Det var bara så jävla dålig stämning för att det var så dålig fotboll som spelats så att det blev stökigt. Då är det en dålig fotbollsmatch. Det var den. Om vi ska ta oss med oss någonting då, vi måste ju liksom känna lite entusiasm här inför de minst 2 matcherna som vi har kvar att spela. Vi kan ju fortfarande det, alltså med den här nya ordningen och att 3 lag faktiskt kan gå vidare från den här gruppen, så finns ju ändå chansen att vi ska kunna krångla oss till en åttondelsfinal. Men vi ska minst möta Italien och Belgien. Om vi tar med oss någonting härifrån då, vem var bra? Är det någon som får godkänt?
Jag tycker Martin Olsson gör det bra, framförallt i andra halvlek. Då kommer han runt och slår inlägg och slår dem dessutom med väldigt bra kvalitet. Han tycker jag var positiv. Isaksson kan man ju inte hänga.
Nej.
Målet är otagbart och gör väl någon bra räddning dessutom. Så de kommer ju definitivt ifrån det här med godkänt betyg. Övriga kan ju betydligt bättre. Tycker jag väl det finns i andra ändan några spelare som är långt, långt, långt ifrån den nivån som man kan kräva. Jag tycker till exempel Lewicki som vi har haft stora förhoppningar på tidigare. Han visar ju att han räcker inte till riktigt när han får för mycket boll. Alltså han kommer passa i en match där Sverige ska vara destruktiva och de bara ska springa och täcka ytor och vinna bollen och sen spela enkelt. Men i den här matchen när det blir liksom någonstans en jämnbördig motståndare och Sverige ska försöka ha ett eget spel, då räcker det ju inte till. Det blev alldeles för segt i första halvlek med han och Källström på 2 mittfält.
Och speciellt när Källström inte heller har hittat passningsfoten, för han slog ju bort alldeles mycket bollar.
Verkligen.
Och då blir det så uppenbart.
Och ganska enkla bollar.
Enkla bollar också, och då har vi inget innermittfält kvar. Liksom. Då är inget kreativt överhuvudtaget.
Det är svårt att spela fotboll utan ett innermittfält.
Ja, det är det ju. Och sen ska vi komma ihåg att Irland har ju faktiskt en riktigt kvalitetsspelare som var på spelhumör dessutom, Wes Hoolahan, som när han har sin dag i Premier League så kan ju han oroa vilket försvar som helst i den ligan. Och den här matchen visar ju han att han är ju en nivå till jämfört med de svenska mittfältarna. Och han ägde ju centralt. Det var ju så, han droppade ner och det var han som det kretsade kring Irland. Och vi fick inte riktigt tag på honom. Och känslan är att det skulle kanske behövas en förändring. Vi kanske kommer in på det mer sen. Men det behövs nog en förändring på det svenska mittfältet. Samtidigt som sagt, Lewicki tror jag kommer passa bättre mot en bättre motståndare. Eller det är bara då han passar. Han ska inte spela när vi möter en jämnbördig motståndare eller en sämre motståndare.
Men är det inte en sån här match man lite ser hans tillkortakommande liksom? Ja, varför han inte riktigt kanske nått tid mot honom?
Ja, varför klubbarna i Europa inte har köpt honom. Han räcker inte riktigt till i spelet med boll på den här nivån ännu. Men som sagt, det var fler i svenska laget som inte räckte till i den här matchen. Det var inte bara han.
Nej. Vi kommer förstås in på hur vi eventuellt måste förändra det här laget, bygga om det lite grann till de mötena.
Men tiden som är knappt, kan man säga. Det är 4 dagar vi ska bygga om det här.
Ja, men det är 4 dagar vi ska, men det är också ett helt annat motstånd. Vi var inne på att Lewicki kanske är en spelare för ett bättre motstånd, och onekligen är det bättre motstånd som vi har kvar i den här gruppen. Lite snabbt bara, om ni skulle byta ut 2 spelare i det svenska landslaget till ett möte med Italien då på fredag, vilka 2 skulle ni byta ut?
Jag skulle byta in John Guidetti, för jag tycker att han har en aura, en inställning som det svenska landslaget ser ut att behöva. Igår var det väldigt håglöst och jag hade gärna haft Guidetti med facit i hand på plan. Däremot ska jag säga att jag tyckte det var helt rimligt att starta med Marcus Berg i en EM-premiär. Men med facit i hand så behövdes Guidetti på plan. Nummer två, så skulle vi behöva få in lite fart på höger, om jag bara får göra ett byte till, på högerkanten, en spelare som kan slå sin gubbe där. Då skulle jag ta in Jimmy Durmaz till höger.
Sebastian Larsson hade inte en bra dag igår heller.
Nej, han hade ju en tung dag igår. Och motiveringen där är att jag tror att Lewicki kan bli mer betydelsefull mot ett Italien än vad han var mot Irland. Jag tror att han kommer bli mer betydelsefull mot Belgien än vad han var mot Irland också.
Yes. Sen kanske det är så att vi måste lite mer permanent och byta ut Lustig, som ju, vad vi förmodar, gick sönder igår. Han tog så
djumsken. Ja, den tog jag för given, att han är ju borta ett tag.
Precis, så vi ska snacka med Patrik Sjögren här från Svensk Läger, som just nu håller på att göra intervjuer i mixad zon där, så att vi kommer få en direktrapport där nerifrån. Då har vi Patrik Sjögren med oss ifrån, var befinner du dig nu?
Jag befinner mig i Porniche, ska det uttalas, efter 5 timmars glada bilkörning genom natten med en sovande Robin Borne av i baksätet. Det var ett äventyr, vill jag meddela.
Ja, men vad härligt. Välkommen till EM-podden, säger vi då. Här sitter vi med Kalle Karlsson och Johan Linderstam. Ni har precis haft mixad zon med svenska landslaget. Vad fick ni veta där?
Det var mycket prat om vad som hände igår, varför det blev så fruktansvärt paralyserat, varför Sverige blev så fega, varför Sverige inte vågat ta tag i spelet och vad som hände i omklädningsrummet där det var lite tjafs i halvtiden enligt Martin Olsson. Alla hyllar ju sig att det är bra nivå, att man kan ta det, men det var tydligt att det var väldigt irriterat i omklädningsrummet i halvtid, och Sverige lyfte sig till slut efter att de släppte in 0-1, men det var väl ingen som var speciellt nöjd. Sen måste ju spelarna självklart säga att de tar med sig det positiva, de tar med sig andra halvlek, hoppet lever, det var en livsviktig poäng, men jag tror att alla var rörande överens om att det här var en stor besvikelse.
Vad det här tjafset som skulle ha varit i halvtid då, har det kommit ut något mer om vad det ska ha handlat om, vilka som ska ha varit inblandade?
De äldre spelarna är det som sagt. Då kan man,
vi
väl
vet
dra
ju vem det är.
Ja, exakt. Nej, men då får man väl dra sina egna slutsatser. Men det vi vet visar av erfarenhet att Zlatan faktiskt inte brukar prata så mycket om omklädningsrummet i halvtid, utan snarare Kim Isaksson till och med, som höjer rösten. Andreas Ramqvist har ju alltid rösten höjd. Det är liksom hans normalläge. Han står och gastar, så att han höjer väl inte rösten, men han fortsätter ha sin röst hög. Och sen tror jag Zlatan också ska ha sagt några ord, men jag tror inte att han var drivande, om vi säger så.
Vilka har ni pratat med idag?
Idag var det Victor Nilsson Lindelöf, Martin Olsson, Oskar Lewicki och Erik Johansson. De skickar ju fram juniorerna idag. De gömde sig lite där, den lite fega landslagsledningen får man säga. Kim Källström och Andreas Isaksson kom inte ens ut till pressen igår eftersom de skulle på dopningstest. Och Zlatan Ibrahimovic gick rakt igenom den mixade zonen. Så ingen av dem har pratat alls efter Irlandsmatchen. Och det kan man ju tycka är rätt otaktiskt och ganska fegt faktiskt.
Vad säger en sån som Oskar Lewicki, som kanske kom lite i skottgluggen igår?
Ja, han jag frågade honom hur han kände just med tanke på att Albin Ekdal knackar på dörren, får man säga. Och då säger Oskar, som den gode lille kamrat han är, att det är bara roligt att Albin är frisk nu och att det blir konkurrens i truppen. Så självklart får man istället följdfråga det, men är det bara roligt? Ja, det vidhåller han faktiskt att det var. Så att, han har bara roligt, Oskar Lewicki, just nu. Det vet jag inte om jag tror på, men det var han påstår i alla fall.
Finns det något mer om Lustigs skada?
Nej, de ska väl undersöka honom under dagen, men igår lät han inte överdrivet positiv. Det han sa var väl att han hoppas att laget går långt, så att det blir någon mer speltid i EM, vilket tyder på att han nog räknar med att gruppspelet är kört. Nilsson Lindelöf var väl också tydlig idag med att han helst hade varit mittback, men han har inga problem med högerback heller, och allt tyder väl på att det blir han som blir högerback nu, om inte Sebastian Larsson ska kliva ner.
De irländska spelarna, var de besvikna över de tappade poängen?
Ja, så var det. Det är väl så man får kalla det. De tappade poängen, för de hade ju 3-4 chanser till. De borde satt. De borde ledat med 2-0 redan halvtid innan de hade gjort 1-0. Och sen självmålet som kostade dem segern. Så att, de var ju inte alls imponerade av Sverige. Robbie Keane sågade Sverige längs med fotknölarna. Och, om jag var irländare hade jag känt mig rånad på på segern, alltså tveklöst, för att det var deras match. De gjorde allting enligt sin gameplan. De fick Sverige dit de ville. De ville inte ha boll. Sverige fick ha boll och slog bort den även när de inte var pressade. Och sen var irländarna starka i kontringar, fasta situationer och så. Så att de var ju det bättre laget i kanske EMs sämsta match, får man väl ändå kalla den för också.
Det får vi nästan kalla den, va? Har ni hunnit få mer någonting om Italien som vi möter på fredag?
Ja, alla är väldigt positiva kring Sveriges chanser. Inte helt oväntat kanske. Nej, men Erik Johansson var faktiskt innan EM ute och tippade att Italien skulle vinna turneringen. Så att han har stor respekt. Han har studerat dem lite mer intensivt än de andra har. Och han säger att de ser väldigt starka ut. Han var väldigt imponerad av dem i genrepet och så. Och sen när de gick ut och spö Belgien igår med 2-0, då hade spelarna bara sett bilder. Men Lewicki var väl också väldigt imponerad av italienarna. Så att det känns som vibbarna just nu är att spelarna också ser att Belgien kanske är en större chans att ta en seger mot den än mot Italien, vilket man nog inte hade sagt innan mästerskapet.
Hör du, Patrik, vi får anledning att återkomma på torsdag igen när vi spelar in. Då förhoppningsvis med ännu fler nyheter kring det svenska laget och eventuellt några förändringar i startelvan till Italien-matchen, tror du?
Det hoppas vi väl på. Man vill väl se, John Guidetti har ju stärkt sina aktier, fast inte tycker Marcus Berg var så dålig som många vill ha det till. Sen vill man gärna in Albin Ekdal, få in lite tempo i passningsspelet, och sen får man väl fundera på om Jimmy Durmaz ska in. Jimmy Durmaz själv är väldigt övertygad om att Jimmy Durmaz ska in, men Jimmy Durmaz själv är väldigt övertygad om att Jimmy Durmaz skulle starta en premiären också, så jag vet inte hur mycket man ska tro på det. Men så är det.
Ja, men det låter bra. Hör du, Patrik, simma lugnt nu då, så hörs vi snart igen.
Ja, nu blir det poolen.
Mm-hmm. Semesterfirarna iväg i Frankrike.
Du vet inte fan, jag sov i 3 timmar. Jag kommer somna i poolen. Jag hoppas jag överlever.
Ja, vi hoppas också att du överlever, Patrik. Vi hörs.
Tack, det gör vi. Hej. Tja.
Vi får väl säga någonting om Belgien-Italien igår. En match som inte fick den karaktären som många hade trott. Det var Italien som kontrollerade mycket av händelserna. Förstås ett fantastiskt försvarsspel. Det visste vi på förhand att det skulle vara. Men ett Belgien som inte alls kom upp i någon slags nivå. Det är ju 10 individuella fotbollsspelare. Det är absolut inget lag där ute. Det var i alla fall känslan jag fick.
Ja, det är ju en bra sammanfattning. Jag tycker väl inte kanske att matchbilden var speciellt förvånande. Conte ställde ut sin fembackslinje och framförallt den där trion från Juventus som känner varann utan och innan och mer därtill. Och att de skulle kunna spela snålt och täcka ytor och vara svåra att bryta igenom, det kunde vi ana. Sen hade man ju betydligt större förhoppningar på att Belgien skulle kunna få till någon slags spets framåt. Det fick de ju inte. Och det var faktiskt det här jag såg i de matcherna jag granskade inför EM-bibeln. Att det är inget bra lag, Belgien. Nej. De har väldigt duktiga individuella spelare. Och deras spelidé är väldigt, väldigt svår att sätta fingret på. För att det handlar egentligen om att de individuella spelarna ska göra sin gubbe och sen ska det hända saker. Det finns absolut ingen synkronisering i anfallsspelet. Det finns absolut ingenting som bygger på några liksom samarbeten eller gemensamma kollektiva kombinationer, utan ge bollen till Hazard eller De Bruyne och så ska de hitta på något, och mot ett så drillat Italien så räckte det inte. De har ju ett riktigt bra anfall i första halvlek, Belgien, och det är ju när de verkligen får till en kombination, spel på Lukaku tillbaka till Witzel och så kommer De Bruyne i den där löpningen och skjuter, men de täcker såklart det avslutet. Men
de har en kontring också där.
Och sen i andra halvlek då när de jagar matchen lite mer, de går ner på trebackslinje där, de skickar in Mertens, de blir lite mer desperata i sitt anfallsspel, då kommer de ju till lite lägen. Dels den där kontringen som Lukaku såklart ska borra in. Och sen har ju faktiskt Origi ett par riktigt bra lägen och han ska ju göra mål på dem.
Framförallt det första där han nickar över. Jag tycker båda.
Sen var det ju faktiskt lite tråkigt att se De Bruyne i den här matchen, för att vi har ju så stora förhoppningar på honom. Och han var ju totalt misslyckad fram till, han gör ju ändå ett par bra inlägg där. Eller han gör något bra inlägg där och han slår ju den där fina passningen såklart till Lukaku. Och där visar han ju att han har en hög högsta nivå. Men sett till hans totala insats så var han ju helt under all
Det är ju den dyraste spelaren på plan.
Nivå som han har hållit i Premier League. Ja, det är ju en av de dyraste i världen.
Ja.
Och han var totalt misslyckad igår.
Vi har fått en fråga från Anton Adamsson som jag kastar in. Han är inne på det här med individualisternas landslag snarare än ett kollektiv. Är det en tränarfråga, undrar han? Är det... du glömde bort vad han heter.
Mark Wilmots.
Wilmots heter han. Alltså om vi jämför då Conte, som ju förstås är det största tränarnamnet i den här turneringen, och den som ju är den profilstarkaste i alla fall, tränaren av alla i alla de här landslagen, även tillsammans med Jogi Löw kanske, och ja, Del Bosque ska väl kanske nämnas i sammanhanget också, men han får ju verkligen ihop ett kollektiv här. Jag vet inte om ni har sett, du har ju tittat på matchen och gjort dina analyser, hur hela laget i försvarsarbetet. Det finns en jättebra video som cirkulerar på nätet där de har speedat upp det lite grann, och man ser det över hela planen, hur alla spelarna håller avstånden från varandra, hela tiden rör sig fram och tillbaka över banan, hela tiden synkroniserade. Det är liksom 10 man som försvarar, samtidigt som Belgien, ja, det är precis som jag är inne på, det är upp till var och en att försöka lösa alla problem och alla knutar. Hur mycket är en tränarfråga?
Det är en tränarfråga, men för att försvara Wilmots lite grann, det är ju mycket enklare att sätta ett försvarsspel på kort tid än att sätta ett anfallsspel. Och därför är det ju lättare för ett landslag att komma till ett EM med 2-3 veckors uppladdning och komma hit med en defensiv spelidé än att komma hit med en offensiv spelidé där man ska skapa. För det tar ju betydligt längre tid. Sen har ju Conte en enorm fördel av att han har den här Juventus-kärnan som
han ju såklart känner.
Ja, men sätter fundamentet till det här laget. Han har Buffon, ja, och så har han en trebackslinje framför som vi vet håller världsklass.
Han har ju byggt den.
Ja, han har byggt den själv. Mm. De känner varandra så väl, så att de kan ju göra det i alla olika sammanhang. Sen har han rutin framför med De Rossi. Alltså, de har ju en väldigt bra central linje. Och då har de ju någonting väldigt bra att bygga ifrån. Så det är klart att hans uppdrag har ju varit mycket enklare än vad Mark Wilmots uppdrag har varit. Men ja, det är ju såklart en förbundskaptenens fråga också. För att jag tror ju ändå att säg att de hade bytt plats, så hade ju i alla fall Conte haft en bättre idé med sitt Belgien i det fallet. Han hade haft någon form av anfallsidé som de hade utfört. Och sen kanske inte den hade varit till fulländning, men de hade i alla fall haft en idé. Det tycker jag inte att de har idag.
Kalle, du hade fått en annan intressant fråga här gällande Italien-Belgien-matchen. Kan du läsa upp den? På Twitter kan man höra av sig. Man får mejla och man får höra av sig via röksignaler också om man vill. Men på Twitter är det lättast att använda hashtaggen Sportbladets EM-podd.
Antoine Lisman ställer frågan så här: Fellaini fick 90 minuter, prata om det, punkt.
Och, det kan man ju,
det kan vi säkert göra. Prata om, ändå vrida på väldigt länge. Men Fellaini är ju en Wilmots favorit till att börja med. Och det kan man ha mycket åsikter om. Han har ju en funktion att fylla i matcher där de behöver få fast bollen. Men det här var ju absolut inte en sån match. Jag tyckte han hamnade helt i ingenmans land som tia igår och ska liksom bli någon slags länkspel.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Spelare som får tillbaka spelen från Lukaku, men det är inte han som ska ha de bollarna. Så att han funkar inte alls igår. Hade kanske varit intressant som plan B med kvart kvar när de börjar lyfta in inlägg och bara vara i straffområdet. Men från starten i en sån här match, nej, jag ser inte vilken funktion han fyller i det här belgiska landslaget. Det finns ju en Moussa Dembélé som skulle vara betydligt intressantare att ha på plan.
Ja. Som alltså, har haft form på ett helt annat sätt, men han har haft en helt annan roll.
Ja. Som har fötter, ja, till exempel.
Med all den kvaliteten de har i sitt lag och ödsla den på honom i den rollen. Ja.
Är det inte helt osannolikt att Fellaini tar liksom nummer 10-rollen i ett lag som har sånt överflöd av kreativ kraft?
Jo, det blir ju någon slags ett underbetyg till Belgien. Det här är landet som är topprankat i världen på FIFA-rankingen. Och så har man Fellaini som 10. Det rimmar inte.
Nej, vi har ju... Men han har ju haft den, han har ju tagit den här platsen även i Manchester United under den här säsongen. Någonting måste han ju göra som gör att... Han är ju en väldigt märklig fotbollsspelare på det sättet. Han har ju väldigt, väldigt liksom udda egenskaper, unika egenskaper. Han är ju otroligt stark i närkampsspelet, ofta med de här lite konstiga bollarna som kan komma från sidan och i magen och i bröstet och så vidare och suga in dem där. Det är väl inte sättet man ska spela fotboll på när man har De Bruyne, när man har Hazard, när man har Mertens, när man har Nainggolan och de här bakom som ju verkligen är så fina tekniker och har så mycket fötter.
Alltså han hade ju sin absolut bästa period tycker jag när han var i Everton liksom, och mötte bättre motstånd. Han kunde radera ut, han kunde liksom vara man of the match mot Arsenal liksom, och vara överallt. Liksom. Men då är det också i den här lite tillbakatryckta laget som inte förväntas föra matcherna. Här är det helt annat Belgien. Jag förstår inte vilken roll han riktigt kommer in och ska få i den här elvan. Det känns som slänga bort en spelare som man har så mycket kreativ kraft att använda istället.
Vet ni vad? Vi hade ju en reporter på arenan, förstås. Jennifer Wegrup följer ju det italienska landslaget och har pratat med flera spelarna efteråt. Och, jag tycker vi tar och ringer upp Jennifer så får vi en direkt rapport. Ja, du var ju på matchen igår, Italien-Belgien, och du hade ju varnat lite för det här italienska laget.
Jag har varnat lite för det här italienska laget, ja, som jag tycker är underskattat. Det är av flera olika skäl, men framförallt kanske för att man har demontränaren Conte som jag tror är EMs skickligaste taktiker just nu, och dessutom så har man en fantastisk backlinje och Buffon, hela den Juventus-kvartetten, och sen många unga löpstarka hungriga spelare.
Du pratade också med några av spelarna efteråt. Finns det liksom en känsla utav att man är en underdog här och att man är lite uträknad? Är det någonting som man bygger sin lagmoral på just nu?
Inte nu längre, kanske också efter den här matchen. Och man ser före segern mot Belgien så var man nog kanske inte underdog, för det är väl Italien aldrig riktigt, men man var definitivt underskattad, och det håller jag med om att de har byggt lite på, och i alla fall gillat läget. Jag pratade med Daniele De Rossi natt som sa att nu kommer ingen underskatta oss mer, och det är lite synd, det passade oss bra när vi slog underläge.
Hur har skriverierna varit i Italien? Har du hunnit läsa några italienska tidningar den här morgonen?
Nej, det har jag inte. Men däremot har jag pratat med kollegorna redan i natt på presscentret. Och sen när vi var ute åt en senattlig middag. Och det var ju alla där från Gazzetta dello Sport och Tutto Sport och Rai. Och, de tror på det här laget väldigt mycket. Och inte minst just på grund av Conte. Och de har ju hög kvalitet. Vi såg ju skillnaden mellan Belgien, Italien och Sverige, Irland, de två matcherna. Det var ju fotboll på helt olika nivå.
Var du förvånad över hur svaga Belgien var?
Lite, men kanske ändå inte. Utan det är lite som vi diskuterar med de italienska kollegorna. Många stora stjärnor, men inget lag. Där har du skillnaden. Och det är så det har blivit med Italien. De har ibland också varit väldigt många stora stjärnor, men mycket div och mycket inre konflikter. Conte har verkligen lyckats skapa ett lag och en grupp. Och i alla fall igår så lyckades Belgien inte spela som ett lag.
Det har ju varit ganska lite svalt det här EM:et på hemmaplan i Italien, med tanke på supportrar och så vidare. Man har väl känt att man kanske inte haft det bästa laget. Börjar det bli lite EM-feber i Italien nu, tror du?
Ja, det börjar bli det, och italienarna är sådana ofta att de kommer igång ganska sent i mästerskap. Så jag kommer ihåg att Italien enades som land väldigt sent historiskt, och landslaget är viktigt när det går bra, så att den här segern betyder mycket, och det var ändå väldigt många italienare på plats igår, men det kommer växa hela tiden.
Nästa motstånd för italienarna är ju som bekant Sverige. Fick du några reaktioner från de italienska kollegorna kring den svenska insatsen igår?
Att man tyckte att det var ett bra resultat, S1, att det var lämpligt att motståndarna spelat oavgjort, så kan man gå för Italien. Vi tittade på matchen i presscentret och många tyckte att Sverige spelade monotont och fantasilöst och att det gick långsamt, och det är min åsikt också. Men Men samtidigt så vågar man ju, man har väl börjat lära sig att aldrig ta ut någonting i förskott. Och, så att första matchen är ofta svår. Man dömer ut Sveriges taktik ganska mycket. Det ser ju kanske skillnaden också mellan Antonio Conte och Erik Hamrén. Sen har många italienarna respekt för Zlatan Ibrahimovic, enorm respekt. Så det är ändå ingen som vågar säga att det blir en lätt match på fredag. Och det gäller ju även de italienska spelarna. Jag pratar med Natt, Rossi, Immobile och Edi.
Om ni får välja en spelare ur det här italienska laget då, som kanske gjorde det här laget bättre än sina beståndsdelar. Det är ju ett uttryck som vi har slängt oss med en del de här poddarna.
Ja, men just en sån passning som Bonucci gör, att Jacquarini liksom skär upp hela Belgien. Det blir ett mål på det. Och de kan vila mot sin matchplan ännu djupa. Alltså den här lilla ögonblicket av briljans som behövs liksom, som vi kanske saknar i Sverige.
Ja, det är sällan man ser Granqvist slå dem där med sån akkuratess, det får man ju säga.
Det är väl ganska sällan man ser Bonucci slå dem också. Men han var ju briljant igår, både offensivt och defensivt. Jag tyckte han var en klippa igår där bak. Så ja, Bonucci för min del i Italien.
Jag känner ändå lite att Alder Feireld ska knoppa bort den.
Ja, alltså, det är klart han ska göra det.
Alltså den kommer från mittcirkeln bollen. Han har ganska mycket tid på sig att ställa in fötterna och vinna den nickduellen mot en lille Gaccherini.
Ja,
faktiskt. För det blir ju ingen nickduell eftersom han löper in bakom. Men
den ska utav Alder Feireld. Det är ju försvarsnabbe, det får man ju. Vem är det som slår inlägget till Pelé på slutet där?
Kandreva. Det är väldigt bra också. Och inte bara ta det enkla avslutet där, utan han tittar verkligen upp och bjuder Pelé på det målet.
Det här känns lite grann som när man så här, spelar futsal med polarna eller någonting, och ett lag är lite bättre än det andra. Och så på slutet när det är liksom tröttkört och irriterat, så blir det sådär förnedringsmål där det bara passas diagonalt med mållinjen på slutet. Det kändes verkligen så. Det är inte ofta man ser i de här sammanhangen. Men och ett fantastiskt avslut av Pelé.
Det är ett vackert mål.
Rätt ohotad å andra sidan. Han fick stå där och måtta in den. Men
Kristoffer ställer ju en lite intressant fråga här kring Hamrén och hans uttagning. Så Hamréns genidrag att bara ha en högerback i truppen nu när han ser Viktor Nilsson Lindelöf som startspelare på mittbacken. Det går ju verkligen att ifrågasätta. Han hade ju inte räknat med att Lustig skulle gå sönder, såklart. Och han tänkte nog att om det sker så kommer jag flytta ut Nilsson Lindelöf.
Och sen så finns ju Sebastian Larsson.
Och så finns Sebastian Larsson som lite mer offensivt alternativ där som högerback. Men det är klart att det var gambling att bara ta ut en högerback. Samtidigt så vet jag inte om det finns en svensk högerback som är så bra så att vi skulle vilja in honom som startspelare i ett EM heller.
Nej.
Av de andra alternativen. Och då gjorde nog Hamrén bedömningen, jag tror det är ren grupppsykologi. Han tog ut Erkan Sengin för att han är polare med Zlatan. Får jag Zlatan att fungera och trivas i den här gruppen så är det större chans att Sverige lyckas.
Det om gårdagen då, den svenska gruppen. Vi återkommer som sagt på torsdag med fler analyser inför Sverige-Italien och ska titta på de där startelven och se vad fall Sverige faktiskt kan göra någonting mot det här italienska laget. Men vi har ju några fler dagar under det här EM-mästerskapet som har spelats, och vi kan väl bara plocka ut några russin ur den där kakan som vi har fått med oss. Vilken match till exempel tycker ni har varit mest sevärd så här långt?
Av de jag har sett tycker jag att Tyskland-Ukraina var en bra match. Framförallt när Ukraina insåg att de kan inte bara stå och titta på när Kroos och kompani står och rullar boll opressade. Utan de klev på dem lite grann i slutet av första halvlek. Då blev det ju faktiskt en riktigt bra match av det. Sen orkar de ju inte göra det i andra halvlek till den utsträckningen de hade behövt. Men det är kul att se Tyskland. Det är ju en lagmaskin som alltid är bra i mästerskap. Och när Schweinsteiger kommer in får göra 2-0, så är det en påminnelse om att det finns lite bredd i den där truppen också. Även om de kanske inte har den där spetsen framåt som de har haft tidigare med en Klose som alltid gör mål, så känns det som att de kommer hitta mål från andra fötter ändå på något sätt. Så att de imponerar tycker jag.
Johan, du har sett allt va?
Jag har sett allt än så länge. Ja. Jag har ju Polen som liten dark horse som då fick vi fick se Arkadiusz Milik istället göra mål istället för Lewandowski som ju har öst in mål i både Ajax och i kvalet också. Och 1-0 mot Nordirland men jag tror ju fan att de har någonting alltså. Mm. Det,
jag skulle precis nämna honom. Vi har fått en fråga här från Jocke Scherer. Vilken hot prospect blir eftertraktad efter EM med en omgång i facit? Han tycker inte att någon okänd sett spännande ut. Nu är väl inte Milik helt okänd, men jag tyckte ändå det var intressant att han klev fram som det faktiskt kanske största anfallshotet i det här Polen.
Han är ju alltså en spelare under den här nivån om man ser pengar. Ja. Alltså du har ju Lewandowski, jag menar, prospect. Han är ju inte... Han är,
Lewandowski kastar
han
ganska stor skugga.
Han vet vem man är liksom. Men Milik har ju liksom... tillsammans med Lewandowski i de två som har och Krychowiak förstås liksom, som har fört Polen till EM viktiga mål, många mål och fortsätter göra mål i klubblaget och han är en, vad är han, 23 han kommer ju ha större anbud efter sig och just som en sån klubb som Ajax liksom, som är en selling club kommer ju, ja.
Jag såg också någon statistik på honom från just Ajax att han har faktiskt passerat både Zlatans och Suarez målrekord under sina första säsonger i Ajax. Så att han har ju verkligen levererat i det här laget som faktiskt är sämre än de Ajax-upplagorna som Zlatan och Suarez spelade för. Så att det kan finnas en spelare där, utan tvekan. Så
Jag tycker även Kapuska. 19-åringen gjorde det väldigt, väldigt bra och det var ju verkligen en doldis för den breda publiken inför när debutmatchen. Så att han tror jag kommer att stå högt i kurs efter det. Man spelar ju Krakowia.
De har ju många spelare som spelar alltså, i Polen. Jag var faktiskt på plats när han gjorde landslagsdebut. Det var mot Island här nu i november och byttes in och gjorde mål direkt. Men är ju en sån spelare som de tror väldigt, väldigt, väldigt mycket på här i Polen. Som är den här nästa. Jag menar, Milik är 23 liksom. Lewandowski 27-28. Krychowiak, han är väl för 88 också.
Milik 22 till och med.
Nej, men så de har de som kommer underifrån där, Kapust, han sjöng de mycket om när han blev inbytt.
Krychowiak såg ju också väldigt. Nu fick han ju spela utan någon speciell press centralt där. Nordirland backade hem rätt så friskt. Men jäklar vilken fin fot han har.
Han är en fin fotbollsspelare.
Ja, det är utan tvekan. England då, Hodgsons hypade juniorer ställde upp med ett halvt Tottenham och fick en Tottenham. Nej, jag ska inte vara sån. Men det blev en sen kvittering för Ryssland. Det finns ett skämt där i någonstans kring ställa upp med Tottenham-spelare och vika ner sig på slutet. Förlåt, jag ska inte vara sån. Men vi fick i alla fall 45 väldigt intressanta minuter utav Hodgsons England.
Ja, jag tyckte de var väldigt, väldigt bra i första halvlek. Ett klart fall framåt och jag tycker att det var ett England som faktiskt stärkte sina aktier efter den insatsen. Även om det bara blev 1-1 nu i den här öppningsmatchen så tyckte jag ändå att jag fick bra besked från det engelska landslaget. Det var en väldigt bra insats från många och känslan är att kan de bara få igång Harry Kane där framme så att han känns lite hetare. Nu tog han sig inte till lägena på det sättet som man är van att han gör. Så då finns det något där.
De har ju någonting att bygga. Alltså, man får ju en fin Wayne Rooney. Ja. Har inte sett han så bra liksom. Det han hade pratat om, hur ska hitta rollen åt honom. Här klev in som en annan Xabi Alonso liksom, och smekte bort crossbollar på 50 meter liksom, och tog ett ansvar över hela planen och tog inte plats från någon annan som man nästan lite rädd att de skulle göra. Det är ett stort fall framåt.
Och Sterling så faktiskt riktigt pigg ut efter en ganska svag säsong ändå för Manchester City och var ju väldigt tveksam till om han skulle starta i det här landslaget den här gången, men han fick förtroendet för till exempel Jamie Vardy. Det var väl, handlade väl mest om formationen som Hodgson valde till slut, men såg pigg ut på sin vänsterkant. Och skapade en hel del och låg bakom ganska mycket under första halvlek framförallt då.
Ja, och sen jag menar Dyer kom ju in i första mästerskapsmatch och hittade rätt i den här defensiva rollen, fick dundra in en frispark som jag inte trodde att han hade i verktygslådan. Nej. Så att,
att, han ja, fick, det... att han ens fick slå
det. Att han får slå det, ja. Det berättar ju lite.
Ja, på att förhandla, för att jag trodde inte han skulle förhandla till sig.
Han måste ju ha smält in några sådana på träning.
Ja, det måste, han gjort, alltså. Det måste han ha gjort. Annars hade ju de aldrig släppt den till honom. Men det var ju kul att se. Och som sagt, jag tycker att det blir intressant nu med England. Tänk om man har en Jack Wilshere som bara skulle plötsligt hitta formen som nu som inhoppare.
Som såg väldigt spännande ut, det lilla man fick se honom.
Ja, men han har ju den där högsta nivån. Så, ja, så är det ju. Alltså, som, plockar han bara fram den så kommer ju han vara den mest spännande inhopparen i hela turneringen. Och då har de ju verkligen ett S i rockärmen.
Mm. Men vi sitter och pratar Sverige till exempel. Vad kan vi förändra? Sen ser du England. Liksom, du ser vad de har för bänkspel. Alltså...
Ja, men de har det. De har Sturridge, de har Rashford.
De har förändrat matchbilder killar liksom till ett överflöd där som som inte riktigt vet hur ska vi trycka in, och det kan ju bli skitintressant. Det fick de bara 1-1, men
ja, de skulle ha begravt den här matchen redan i första halvlek, och det är där de ska vara besvikna, tycker jag. De skulle leda med 1-0, 2-0 redan i första, och sen ska det vara en säker resa mot 3 poäng. Men där finns det ju fortfarande någonting som saknas, såklart. Men jag tycker ändå att de visar tillräckligt den här matchen för att jag ska tro mer på dem nu än vad jag trodde på dem före matchen.
Beslutet att plocka ut Wayne Rooney på slutet där,
och alltid att diskutera.
Jag menar, det är ett väldigt ungt orutinerat lag. Ska man då plocka ut sin kanske mest rutinerade centrala mittfältare i ett sånt läge? Ja, det går att ifrågasätta.
Hur trött han var eller sådär, om de bedömde att det var, jag menar, han, jag kan tänka mig att de tänker att han ska spela 3 matcher på kort tid. Med hans liksom, fysik, den typen av fysik han har, det tror nog att de tänker att de behöver nog byta ut han om det går, och de räknar kanske med att kunna stänga den där matchen.
Mm. Ett par individuella prestationer då från de matcherna som har spelats, värda att nämna. Dimitri Payet, nu har det gått några dagar och vi har hunnit smälta
den, insatsen är ju värd att nämna ändå, för det tycker jag är EMs bästa individuella insats hittills. Alltså fantastiskt. Han har ju varit bra i Premier League, men så där bra har han ju inte varit. Han har ju inte liksom plockat fram det där allround-spelet, alltså spelmässigt. Det var ju varje touch han dominerade med. Alltså han var magisk.
Och i det tempot. Ja, alltså det var ju i högsta
hastighet. Han hade kunnat gjort ännu fler poäng. Jag menar, han hade ju ett par inlägg som de borde ha gjort mer av. Så att han sätter jag på toppen. Sen sätter jag nog Luka Modric snäppet under bara, inte mycket, men en god tvåa. Han har ju den där förmågan att bara dominera en match, sätta rytmen på ett mittfält och göra allting som krävs och inte mer egentligen av en situation. Han överarbetar ju aldrig, Luka Modric. Han gör ju ingenting för sakens skull, för att det ska vara liksom snyggt eller så, utan bara enkelt, funktionellt och bra.
Ja, han gör alla runt omkring sig bättre, därför att allting kommer precis där det ska och precis i rätt timing. Det är otroligt imponerande.
Han är fantastisk. Sen tycker jag ju Toni Kroos, när han får spela fotboll utan att liksom någon är där och stressar han, och han får stå och slå de där långbollarna, då är ju han fullständigt magisk också. Så där är min topp 3. Sen kanske det går ju att diskutera, såklart. Det finns andra spelare som också har varit bra, men det är min topp 3.
Jag tyckte Iniesta såg rätt bra ut igår.
Han såg rätt bra ut också, det får man säga. Jäklar alltså, 32-åringen som
han kan liksom fortfarande
still going strong. Ja, verkligen.
Alltså, det är ju de bästa fötterna.
Alltså bollen ligger ju så limmad vid foten. Och faktum är ju att jag tycker inte att Spanien egentligen imponerade igår. De känns ju fortfarande uddlösa. Den där frågan kring vem ska göra målen, den lever ju fortfarande.
Ja,
där.
Det är ju onekligen.
Och som lag imponerar de inte, men när de har en Iniesta så är det klart att de har ju alltid en källa till liksom, att det kan hända någonting.
Men tyckte ni inte att det hände någonting när Aduriz kom in?
Jo, han är lite mer på
igår. Det fanns, helt plötsligt kändes det som att det fanns en spelare där inne som var en referenspunkt liksom, att ja, men det,
vi
hittar vi ett lägen, för Morata vill ju gärna löpa över större ytor, och då och då så dyker läget upp och då kanske det inte finns någon där inne som hela tiden ligger beredd att slå sin back. Men det var ju där, jag tyckte det kändes som att Spanien fick en dimension till när de fick in en riktig striker helt
enkelt. Det var ju rätt läge i matchen för att ha en Aduriz på planen, ja. Alltså en ren boxspelare. Så sen tycker jag att Morata gjorde det bra i första halvlek, alltså som länkspelare. Han kom ner, tog emot, släppte. Han tar sig ju till ett par lägen i första halvlek också. Han är ju väldigt nära att ge laget ledningen där. Check gör någon bra räddning där. Så att jag tycker inte Morata var dålig så, men det är ju klart att det fortfarande är en issue för Spanien liksom, var ska målen komma ifrån. Så jag tycker att Tjeckien gjorde det väldigt väldigt bra också rent taktiskt. Alltså de stängde ju bort hotet, Jordi Alba hotet genom att spela Gebre Selassie som höger mittfältare, och han sjönk ju ner som någon slags höger wingback, och han skötte ju den rollen väldigt väldigt disciplinerat. Så Spaniens kanske främsta anfallsvapen, det vill säga Jordi Alba, det var ju uddlöst eftersom Tjeckien hade tagit udden av det på så effektivt sätt. Så att förut fanns det en Xavi, det fanns en Iniesta, det fanns liksom fler fötter som kunde hitta den där öppnande passningen. Nu känns det som att det är mycket mycket kreativt ansvar som vilar på Iniesta. Nu lyckades han ju vrida fram en assist där i slutminuterna, och då räckte det, men jag är inte så säker på att det räcker över en hel turnering.
Nej.
Ja, men det finns verkligen en hel del att ta med sig. Nu har vi ju faktiskt inte hela första omgången spelat sen. Vi har några kvar i kväll och imorgon, och så
Lasse Lava ska ju in.
Exakt. Lasse Lagerbäck mot Ronaldo. Det är ju varandras totala ytterligheter. Det är ju fire and ice, alltså. Det är helt underbart. Och så gillar man att Lagerbäck ut och svingar lite inför här och kallar Pepe och Ronaldo för Hollywoodstjärnor. Och...
Ja, men det roliga är, har han sagt det här nu eller är det hans gamla citat som återanvänds?
Det kan man inte vara helt säker på, men det är ändå,
roligt. Heller. Men
jag har sett att det har snurrat nu.
Det är en passande tidpunkt med tanke på Champions League. Vi har ju Champions League finalen där till exempel Pepe betedde sig som Pepe gör. Och
jag gillar ju det där mittbacksparet, alltså med Bruno Alves och Pepe. Alltså jag har fortfarande inte smält den där mordförsöket på Harry Kane i träningsmatchen inför, när han
foten upp
foten i huvudet. Alltså det röda kortet där. Det och mot ett isländskt lag som ju inte kommer backa. Ja, de kommer ju backa hem, men de kommer inte backa i det fysiska spelet. Det kommer de absolut inte göra.
Nej, det kan nog smälla lite där.
Ja, jag ser fram emot den matchen. Hörrni, vi är tillbaka på torsdag igen. Tack Johan, tack Kalle för att ni kom hit. Vi, på återhörande.